Den här podcasten som du har slagit på heter Skolsverige. Det finns på skolsverige.com, det finns på iTunes, på Acast. Dagens avsnitt handlar om frågan, blir vi dumma av internet? Och apropå internet så ska du redan nu trycka på paus. Gå in på Google eller valfri sökmotor. Googla runt lite grann och kom fram till Svenska podcastpriset. För det är så fint ordnat att det är massa poddar som är med här. Gå in på den hemsidan, sök på Skolsverige. Klicka på rösta i utbildningskategorin och sånt. Och så gör du det och då startar det en nedräkning på 24 timmar innan du kan rösta igen. Så går du in efter 24 timmar, röstar. Gå in efter 24 timmar, röstar. Gå in efter 24 timmar, röstar. Och fortsätter du så kommer vi släppa ett nytt avsnitt även nästa vecka. Tack för att ni lyssnar, hej! Det här är Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstad. Karin, hur är läget?
Läget är lite trött, lite novembermörkt. Jag började dagen med att ramla i lera. Ungefär så.
Och sen har det fortsatt ner för den slänten. Är det så?
Lite så. Jag fick gå hem och byta om igen och göra om det.
Det är du och kidsen som gör sånt?
Ja, ja, fast jag tror kidsen har liksom överdrag.
Nej.
Nej.
Nej, nej. Ja, vissa av kidsen har det. Men långt ifrån alla. Men jag hör vad jag säger. Yep.
Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Det är bra. Jag har inte sett att jag hamnat lite i trubben. En del av mina elever, framförallt de yngre, har gett mig epitetet jultomten. Kanske på grund av mitt skägg, min kroppsform och min ibland lättsamma sinne. Vet jag. Det är vad det är. Så. Nu har de gått så långt att de också börjat presentera sina önskelister för mig muntligt.
Nej,
och jag lyssnar och jag hör och jag tänker så här, skriv ned här och skicka till Nordpolen bara. Du måste göra det, du måste, jag tänker jag får ju hålla det på den ordningen. De säger, men vadå, jag kan bara säga till dig. Nej, det funkar inte alls. Nej, du vet, jag kommer inte ihåg när jag träffar folk överallt, du måste skriva ner det här. Det är mest förskoleklassen. De är där någonstans. Så det är en sätt att jag måste bli mer konsekvent med det, för att annars blir det problem.
Sa han och suckade. Ja, ja, men jag tyckte det var ändå var gulligt.
Ja, jag vet.
Ja.
Du, lite spaningar. Japp, du har någon spaning på.
Jag är ju lite, vi är ju lite i post-Trump-stress.
Post-trumpatisk stress.
Ja, precis. lite så känns det. Alltså, fy fan, rent ut sagt. Alltså, lyssnar man på vårt avsnitt som vi släppte för en vecka sedan så var vi ju oerhört övertygade, hörs det väldigt tydligt, att inte Trump skulle gå och vinna.
Nej, precis. Han. Man glömmer bort att det landet är ett väldigt Trumpigt land.
Ja, usch. Men jag tänker så här, jag har ju, alltså när jag kom, alltså det finns en väldigt, min spaning är att vi ska inte gömma huvudet i sanden, utan vi måste prata med våra unga om det som har hänt, för de är oroliga över detta. Jag har tre barn hemma och de är 7, 11 och snart 14, och alla sju har ju tagit, eller alla tre.
Alla sju.
Alla tre har ju tagit till sig det där på helt olika sätt. Alltså, Bruno konstaterade 7 år gammal att ska jorden sprängas i bitar nu. Det var ju liksom hans första slutsats, och det vet jag inte riktigt var han fått ifrån, men förmodligen från sina äldre bröder
eller kompisar i skolan. Jag såg en kille i onsdag som sprang fram till en glasskompis på skolan på morgonen, högg tag i hans överallt. Fattar du? Trump vann! Som han sprang. Okej. Det kan komma därifrån.
Ja, och jag tänker, men är man 7 och inte har någon att prata med om att Trump vann, och man tror att jorden ska sprängas i bitar, så kan det skapa vissa mardrömmar, kan jag tänka. Och sen så min 11-åring som jag lovade dyrt och heligt att Hillary skulle vinna natten innan, för han kunde inte somna. Jag vet inte, det var någon som hade vaggat mig, jag vet inte, jag trodde detta.
Jag tar inget ansvar för det.
Nej, så jag sa, jag vet att Hillary kommer att vinna, och så gjorde hon inte det. Han, vi har ju fått prata 100 gånger om detta, och igår så gjorde han en gravsten över USA i slöjden för att liksom bearbeta sina känslor.
Medan jävla punk på något sätt. Nej,
ja. Och sen 14-åringen då som försöker att förhålla sig till det här. Och så kommer jag till mitt jobb där alla elever har velat prata om det, och faktum är att gamla elever hörde av sig efter valresultatet och sa, nu önskar jag att vi var i skolan så vi kunde reda ut det här.
Åh herregud.
Ja, men du vet, för att de kände liksom att gud vad skönt det hade varit i skolan om vi hade kunnat prata om vad är det som har hänt egentligen.
Mm.
För att jag har som tradition att vi gör det.
Mm.
Och då tänker jag så här, gör vi inte alltid det? Pratar man inte alltid med, alltså man kan ju prata med alla barn, tänker jag, på olika nivåer, på olika sätt. Vi hade ju han Johan, psykologen här från Röda Korset, som vi gjorde ett avsnitt med, som sa att man kunde just det.
Ja, ja, det är klart man kan. Och, jag tror man gör det.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Mm. Men på olika sätt och på olika nivåer, och man vill också förhålla sig på olika sätt vis till det. Jag kan tänka mig att en hel del lärare tänker att så här, på samma sätt som man inte berättar vem man röstar på i svenska val, så tror jag att man förhåller sig man vill förhålla sig professionellt, inte neutralt men professionellt till hela den grejen.
Men jag menar, samtidigt så här i Sverige så är det ju fortfarande så att han är en extrem. Även
ja,
även
i USA är han extrem.
Jo, fast ändå.
Jag vill betona det liksom. Men absolut. Och det där är svårt. Det är det. Och jag tänker ändå att ja, det är, och han är extrem. Och jag tänker också att vi måste förhålla oss till det på ett sätt där man inte accepterar det och inte normaliserar det. Utan man får liksom kämpa emot det.
Mm.
Jag såg ett svinbra avsnitt av Last Week Tonight med komikern John Oliver.
Mm-hmm.
Om just där han gick hela avsnittet och det, säsongsavslutningen, och att liksom hur man inte kan förhålla sig så till Trump, utan liksom man kan inte ens, många så här, politiska kommentatorer blir så här, ah, men nu är han vald, vi ger honom en chans, inte att vara president i en dag, vi ser om han lyckas, inte för lyckas han så lyckas vi, så det är liksom att ta det här med att respektera demokratin ett steg för långt.
Mm-hmm.
För man ger inte liksom sexistiska fascister en chans.
Nej.
Det är inte en grej man gör, utan från dag ett måste man kritisera varenda idiotisk grej han föreslår. Nu låter det som att han backar tillbaka mer och mer och mer av det han har sagt under varelsen. Typ det enda som är kvar, vad jag förstår, är att han vill bygga någon sorts mur eller staket eller som mot Mexiko, och det finns den. Så det är så här...
Ja, och, men sen så ska han ju också slänga ut 3 miljoner människor.
Det sa, ja, för att det var 11 miljoner under varelsen.
Mm.
Så redan här är vi nere på, nu är vi nere på de som döms för brott och de som ingår i kriminella gäng. Och det är så här, det är fortfarande radikalt, men det är inte mycket värre än vad Obama håller på med. Han har också snitt ut en massa människor. Han har snitt ut barnfamiljer. Det låter inte som att Trump är så himla sugen på det. Så där får man ändå fundera på vad är det liksom i det. Det finns en ganska stort amerikansk motstånd mot liksom att slänga ut illegala invandrare hur som helst för att de håller på med det ganska länge. Ja. Mitt i natten bryter de sig in i huset och bara tar familjer. Oh, jag vet. Det är liksom den sortens grej som har varit på sina håll. Men ja, hur som helst, vi behöver prata om Trump. Vi behöver liksom någonstans hitta en normal i det här, fast ändå inte normalisera skit han står för. För jag tror, lyssnar på den här USA-valpodden som är en briljant podd.
Mm.
Senast på vägen hit. Jag lyssnar på den, och då i deras eftervalsanalys är det någon av de här mupparna som har någon idé om att liksom, om man ska dra några paralleller till Sverige, så är det just den här skiljelinjen mellan etablissemanget och det riktiga folket inom stora citattecken. Det finns absolut här också, och vi kommer att få minst lika stora problem med det om 2 år.
Mm.
Om inte våra politiker, liksom, där han pratar om det här i sammanhanget av att liksom många svenska politiker åker till amerikanska valrörelser och kollar på från liksom åskådarplats, och sen åker de hem och försöker härma det 2 år senare. Och det går aldrig särskilt bra. Men att det som vi verkligen behöver förstå här är deras misslyckande. Nämligen att liksom det, man kan inte ignorera att det finns en enorm misstro mot politiker och mot etablissemanget. Och liksom, hittar man inte bättre svar på det, så kommer de människorna vända sig till det enda stället där de känner sig hörda och sedda. Och det är inte de krafterna som vi vill stärka i samhället.
Nej, men absolut inte. Och det är ju precis det som har hänt, tänker jag, i USA. Även om det var 56% som röstade eller någonting sånt där. Så är det ju precis det som har hänt. Och, det finns ju en absolut... Jag tänker upp opinion på SVT. dagen efter valet. Det var ju det största skämtet jag någonsin har sett, när de står och säger att vi bryr oss om pensionärerna. Då tänker man, det gör du ju inte. Eller vi gör,
nej, alltså. Nej, visst. Jag menar, man kan tycka att president Trump är läskig. Vänta tills vi har statsminister Åkesson.
Men absolut.
Och liksom så. Så det är en parentes.
Om men
det.
Vi måste nog undervisa om det, och vi måste prata om det ordentligt.
Japp.
Ja, men det var en spaning.
Det var en spaning. En annan spaning, jag satt igår och meckade om olika planeringar och så. Vi höll på att fixa lite grann om olika tematiska projekt och saker som händer. Och då kom jag på att säga, just det, vi har två gamla hårddiskar på personalrummet. Någonstans i något kassaskåp någonstans. Så jag hittade dem, dammade av dem, tog fram dem. Har jag kollegor sedan 15 år tillbaka som har sparat liksom olika pedagogiska planeringar. Och så de har plockat ut de bra grejerna och liksom gjort bra material av det. Det var innan man hade molnet. Man hade datorer innan man hade molnet. Så man har sparat massa så här, Word-filer och grejer. Så gick tillbaka och botaniserade i de här. Del 1A i spaningen. Fasen vad smart att göra så. Vad schysst att göra såna grejer. Då borde man göra lite mer. Inte så här, spara bara lektion.se, utan du säger ett kit med 136 filer. Runt ett 6 veckors projekt. Här är alla saker. Liksom, lättlästa texter, digitaliserat, inläst. Allt är fixat. Till det. Det är de läroböckerna vi fortfarande har. men det är en annan diskussion. Medeltiden är typ samma nu som för 15 år sedan. Tänker jag.
Ja.
Typ, vad vi gör. Det förklarar varför böckerna är lite fula. Men det är en annan grej. Så. Och det var det lätt. Det två. Jag gick igenom det här med planeringarna och liksom tänkte såhär, men shit, så här, det ska vi göra. Det här är bra. Då insåg jag att såhär, vi har förändrat vår undervisning kollektivt ganska hårt under den här tiden.
Mm-hmm.
Vi har gått från att vara ganska praktiska och ganska så här varierade och ganska liksom så här så till att vara ganska mycket mer läst när texten svarar på de här frågorna.
Mm-hmm.
Har vi gjort en kollektiv resa. Och jag tror att det hänger upp lite med läroplanen, för jag började kolla igenom här måldokumenten och då ser man så här, hur de har jobbat med liksom LPO 94. Och det fick man tänka, jäklar, det där var en annan läroplan. De målen som finns är ganska vida. De är ganska svårbedömda. De är inte särskilt konkreta. De är ganska så här, liksom så här, man kan göra lite vad som helst och komma fram till det. Så det finns inga ECA-nivåer, utan det är så här, ah, men det går bra nu. Det funkar. Och så. Och det är också möjligt att genomföra så jävla mycket sjukare grejer på ett bra sätt. På ett sätt som får mig tänka så här, vad. Jag satt igår kväll och var såhär, nej. Alltså för allt tydlighet och för all progression och för alla höjda ribbor som finns i läroplanen nu och som jag verkligen gillar, och liksom det här med förmågor och liksom kritiken mot LPO 94 var, så jag förstår, att det var för få elever som fick undervisning på mer än godkänt nivå liksom. Uppnående målen blev också taket för många elever. Medan strävansmålen så. Men också, jäklar vad mycket lättare och roligare det var att vara lärare då. Och vara elev, tror jag.
Ja, men både och, tror jag. Jag upplever ju faktiskt precis tvärtom.
På gymnasiet?
Ja, ja. Eller jag vet ju när vi, alltså, eftersom den nya läroplanen ställer så mycket högre krav på kvalitet. För att det har ju en tydlighet, en större tydlighet konkret vart vi ska. Vart de ska när de tar studenten. Och när vi hade liksom svenska B som det hette förr, då var det ju så här, gör något. Och så gjorde alla något. Och så hade vi liksom bestämt, alltså det fanns ju inget behov av kollektivitet eller vad vi skulle göra eller några liksom utvärderingar, kolla, blev det bättre nu, alltså undervisningsutveckling, det fanns ju inget behov av det, för att jag kunde ju göra lite vad jag ville. Vi skriver en roman, ja, då gör vi det, alltså det var ju lite så på något sätt, så att det blev liksom inte någon, det blev extremt flummigt när jag tänker tillbaka. Jag tyckte ju inte det då. Men jag vet ju vad vi gjorde, och jag tittade nämligen på detta ganska, vi pratade om det ganska nyligen, att vi i vårat ämneslag har ju kommit så, alltså helt plötsligt så jobbar vi tillsammans. Vi har ju väldigt mycket roligare på jobbet nu. Alltså man har brutit den här ensamma lärarens arbete med den nya läroplanen på gymnasiet, som vi, alltså man har kommit åt det på ett annat sätt. På många sätt.
Och det är roligt, för jag tror inte att det är så genom hela systemet. Jag förstår vad du säger där med att liksom den tydliga bild vart man ska. Men jag märker också när jag bara läser igenom de här formuleringarna. Alltså det, vilket uppbrott vi har gjort med den målstyrda skolan för exempel. Alltså det var inte uttalat, men det har ju verkligen blivit så. På ett sätt som är väldigt, väldigt detaljerat. Man kan säga att vi har en högre nivå av kvalitet. Det är nog sant. Man kan också tänka att vi har en högre kravnivå av effektivisering.
Oh ja.
Eller av effektivitet. Oh ja. Eller liksom, det finns ingen tid för sidospår. Det finns ingen tid för, liksom, för att liksom, göra andra grejer. Och så. Det finns, man har ju sagt i alla fall i grundskolan att liksom, den här läroplanen går att genomföra kravmässigt om man jobbar ämnesintegrerat. Men det känns som att det som behövs för att kunna jobba ämnesintegrerat, nämligen att man har tid att göra saker som liksom väver ihop två olika områden, har försvunnit lite.
Mm, och det har det. Och jag håller med dig. Alltså jag skulle vilja ha lite både och. För det är precis som du säger, man har satt jättehöga krav.
Mm.
Och så kräver man att vi effektiviserar så att vi undervisar kring det.
Mm.
Och samtidigt som det inte ger utrymme för det här fritänkandet. Så det har liksom blivit lite antingen eller istället.
Jag kan också känna sig som jobbar i en organisation som ändå är 9-10-årig. Att liksom på något sätt, det här med att bryta in sig kunskapskrav i 1-3, 6-9 istället för som det var förut 5 och 9 har också brutit ner till att det inte bara är att vi är en högre ribba vart man ska, utan folk ska komma dit snabbare, man ska liksom följa mer än samma mall. Det centrala innehållet är, det är väldigt begränsande. Det är väldigt normerande på ett sätt som inte alls är oproblematiskt, även om liksom det ger en högre nivå. Så jag hade en diskussion med lärarstudenten på Twitter som brukar lyssna på oss ibland på e-podden. Hej Martin.
Hej Martin.
Hur som helst. Vi hade en diskussion om det med lärare. Och så. Och han var såhär, nej, men jag har från lärarutbildningen här att det är ganska bra, men då centraliserat lite så. För att förut gjorde lärare lite vad som helst. Och det är såhär, ja, jo det är sant. Det fanns de som gjorde det. Men det fanns också de som var så sjukt mycket mer professionella förut. För att liksom det fanns en möjlighet att göra någonting utifrån de eleverna man såg. Utifrån att säga, okej, men här är ett innehåll. Jag har möjlighet att göra det begripligt, relevant och vettigt för dem. På ett sätt som är så här, jaha, nu ska jag följa det här receptet.
Men då tycker jag att vi gör så här, att vi slår ihop dem. För att saken är ju den att den professionaliteten, att vi skulle, och det utrymme att vara professionell, det skulle man behöva när nu lärarkåren ändå, för att lärarkåren är ju inne i en professionaliseringsfas tycker jag ändå. Att man håller på att lärares lärande, vi pratar om liksom sådana saker. Vilket gör att när vi liksom kommer ut på andra sidan, höll jag på att säga, men alltså i det här så bör vi också då stärka lärarnas friutrymme att anpassa sig till den. För att det är ju precis som du säger, att helt plötsligt så ägnar jag en hel termin åt att lära elever skriva det som vi kallar för PM, för det är på nationella provet. Och tro mig, det finns inget mer effektivt sätt än att döda skrivlusten än att undervisa i hur man skriver vetenskaplig text. Och jag är inte alls, och det är ju på bekostnad av litteratur, på bekostnad av kultur, på bekostnad av skönlitteratur, på bekostnad av läsning överhuvudtaget. Och jag vet inte om det är rätt väg att gå i det här landet som vi bor i.
Det är klart inte. Och det är ett ganska tydligt exempel på hur man har detaljstyrt skolan åt fel håll. Ja. Och det kommer alltid bli fel så länge som vi detaljstyr hela skolan, för att det är så många olika parametrar. Vi kommer aldrig hitta det perfekta receptet, så här ska alla ha det.
Nej, och då kanske, så på det sättet så hade LPO 94 sina poänger då?
Ja, det finns sina styrkor i det. Jag säger inte att vi ska gå tillbaka till den, jag säger inte det. Men jag säger att det finns ändå, det fick mig, jag insåg när jag satt och kollade med mina tidiga kollegors gamla planeringar, det fanns någonting de gjorde som vi inte gör, för att vi får inte göra det. Och det, sen gör vi saker bättre, men det är en annan diskussion.
Jakob, har du läst Huxleys Du sköna nya värld?
Nej, jag är bekant med den, men jag har inte läst den.
Nej. Jag läste den för länge sedan, men den dyker upp i mitt huvud hela tiden de senaste dagarna.
På vilket
dagarna.
Sätt då?
Eftersom Trump vann valet.
Jaha.
Faktiskt. Mm. Nej, men så här. Alltså, den går ju ut på att vi ska underhålla, vi ska liksom dödas. Det är en dystopi. Det är ju liksom en sån framtidsskildring, en dystopisk framtidsskildring som handlar om man nu sammanfattar det med en mening, att vi ska underhållas till döds. Alltså vi ska förintas av det vi älskar mest.
Det känns som att många människor skulle kunna dra paralleller till den boken.
Ja, nej men, och alltså, det spännande med boken är ju att den skrevs innan TV. Den skrevs innan, alltså den skrevs på 40-talet. Mm-hmm. Och man tänker liksom att det är...
Är det radion som är boende?
Nej, men de har ju hittat, det finns en tv beskriven i boken.
Ja, ah, Future Technologies.
Ja, men precis. Mm. Och jag tänker ofta på den där. För jag tänker ju att det är precis det som... Alltså det är så väldigt...
liksom, du tänker att det är så? Att vi underhållstidats?
Nej, men lite så här att när jag var i den åldern som mina elever var i, så var ju den här diskussionen om vi skulle ha reklam-tv eller inte precis innan. Alltså när var jag 15. Ja, när jag var, när jag var...
Det fanns inte reklam-tv innan?
Nej. När jag var 15, alltså 90, så fanns det ju... Alltså 89, 88, när TV4 skapades, så var det liksom, ska TV4 få starta och få marksända tv? Och då var ju det en jättestor grej.
Jag vet inte.
Ska de få det, ska de inte? Och de politikerna var ju så här: nej, vi kommer att dö om vi har reklam i tv, och det ska vi inte ha. Och så var det halva gänget, och jo, för då kan jag koka kaffe i reklampausen. Det var den största politiska åsikten för.
Var det koka kaffe som var grejen?
Nej, det finns ju många kröniker som helst om man hade kunnat gå.
Men var det just det man skulle göra under reklamen?
Ja,
det... För jag tror inte att bolagen räknade med att man skulle gå därifrån. Jag tror inte att det var därför man tog ut reklamen.
Nej, men det var flera stycken kronikörer som skrev det. Och jag vet att vi drev med det. För att vi tänkte liksom att om du nu behöver en kaffepaus, liksom, är det därför de ska få reklam? Vi sa väl lite det du sa.
Dagens ungdom hade ju aldrig kunnat relatera till det överhuvudtaget.
Nej.
Dels för att man kollar på reklamerna, eller så. Och dels också för att så här... Men pausa Netflix, vad är problemet? Liksom? Vad fan?
Ja, vi kollar ju inte på tv på det sättet. Nej, men det var ju en jättestor diskussion. Och sen blev det ju så där att efter bara några år så fick vi ju, liksom, fick ju alla liksom kabel-tv. Och man fick ju liksom så 2 miljoner kanaler och man kunde köpa tv-utbud. Och mina barn har ju liksom... Alltså min yngste son, han förstår ju inte grejen. Vadå, jag tittar väl på vad jag vill när jag vill.
Mm.
Och när internet var dött hemma i 24 timmar, så tror jag han skulle gå upp i limningen. För att ska han behöva passa barnprogrammen? Det var det dummaste han någonsin hade hört. Jag tittar väl på det jag vill, när jag vill. Och vad är det här för dumheter?
Ja, tv-tablåer är ju, ja, det är ju dumt.
Ja, så att han är ju liksom inte och han, allting finns, så han kan ju välja exakt vad det är han vill se, vilket gör att han blir ju överhuvudtaget inte utmanad att se någonting som inte passar honom. Eftersom han mer än det han känner att han vill bli utmanad i.
Och sen tar det som full, ja, precis, sen tar det full frihet att utmana sig själv.
Absolut, men det är just utifrån vad hans egen... Och det är ju inte så att jag kan tycka att en 7-åring har... Eller en 14-åring, eller en 11-åring, eller en 41-åring alla dagar i veckan är så jävla sugen på det.
Nej, och det handlar också om att om man lämnar dem själv så blir det på det sättet. Men har man någon som aktivt deltar med dem och som liksom coachar dem i det, så kan det vara ett sätt att introducera mer utmanande saker eller så.
Ja, men absolut.
På samma sätt som att säga, om du bara har en massa böcker hemma som bara, de kan ju välja alla böcker, kolla hur mycket böcker de har. De kan ju välja vilken, läsa vilka som helst. Ja, fast de läser bara Kalanka. Ja, jo.
Jo, naturligtvis.
Det finns ju strategier för att komma undan det problemet med.
Absolut. Men om du tänker att om du ville titta på tv och du bara fanns ett av de tvåan och det var radioteater.
Det var ju inte bättre då, Karin.
Jag säger inte...
Paus och gå tillbaka.
Det var inte det jag ville säga. Jag ville säga att det finns en poäng i att det finns en förändrat beteende. Det är det jag vill belysa.
Att
när du bara kunde titta på dockteater från Ukraina...
Mm. Säljer smörkniv på samiska. Ja, jag hör dig.
Ja, men är du med? Du var det du såg. Och du såg det. Alltså, jag ställde ju klockan 8.00 för att jag skulle se Kalanka på lördag morgon i Godmorgon Sverige. För det var den gången i veckan man kunde se tecknat.
Jo, jag vet det. Alltså, just här, jag växte upp delar av min barndom i USA som på den tiden var lite så som i Sverige är idag. Tillgång till vad du vill när du vill. Det finns massa kanaler. Du behöver inte så... Jag flyttade hem till Sverige. Eller var hemma i Sverige under sommaren och sånt. Det var så här, shit. Det är liksom detox på något sätt. Björnes magasin är the shit helt plötsligt. Så var det inte under resten av året, ska jag säga. Ja,
nej, men så absolut. Men alltså grejen, vad jag vill säga är ju att då blir du inte automatiskt utmanad. Eftersom du... När du väljer, då väljer du ju bort den här hur du täljer en träkniv på samiska. Ja. För att det är liksom ingen idé. Det tilltalar inte. Det är lite minsta motståndets slag.
Jag köper inte riktigt det. Lite grann. Jag förstår. Man kan se det på det sättet. Jag kan gå i sträck med sånt.
Ja. Det är i alla fall, jag kan tänka mig då att nu, alltså att det finns en sån, alltså vad som, sen har det ju gått så här långt att vi nu inte vill ha, för att det gjorde ju då att när de här tv-programmen kom då, det har ju Vigelius TV, de, TV3 skulle ju då sända, de fick ju köpte in serier och det de skulle köpa in då i TV3 var ju de som hade flest avsnitt. Så de köpte in sådär grannar för de hade tagit 1000 avsnitt. För de hade ju så mycket tid att fylla. Så det gällde liksom bara att fylla skiten med skit. Och det tänker jag, motreaktionen är ju HBO och alla de här nu som visar liksom kvalitetsserier som man betalar för att man ska slippa och se massa skit. Liksom.
Just det. Ja. Nu är jag med på det menar. Ja.
Precis. Och, då, och slippa reklamen och slippa den där mot...
Alla de skitgrejerna finns ju på alltså de streamingtjänsterna också. För det är folk som gillar dem med.
Ja, ja, men absolut. Men du kan ändå köpa och bestämma själv. Mm. Men det här när du väljer, alltså det här att du ska försloffas och förslöjas och Huxley och att du liksom väljer bort en massa saker. Det driver Huxley en tes om att du blir dum i huvudet, försoffad, förslöjad och helt plötsligt så är det någon som tar makten framför näsan på dig. Är du med på liksom den tanken?
Även så du menar att det är liksom det som har gjort att Trump är där nere?
Ja, men då tänker jag så här. Att det som vi inte har sett innan, för vi har ju pratat om tv och tv-utbud länge. Men det vi inte har pratat om, det är ju Facebook och internets algoritmer. Som gör att det du klickar på gör att du skapar din filterbubbla som gör att du faktiskt får de nyheter som du vill ha. Istället för de du behöver. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Det, vill man säga det lite vänligare så kan man tänka att det är algoritmer som, gör, som är där för att förbättra liksom det du antagligen letar efter. Liksom. Det är det som är syftet med det. Det är ju inte att liksom stänga in folk i en egen liten värld. Utan det är snarare så här, aha, men du är intresserad av det här, då kanske du är också intresserad av det här och det här. För att liksom öka nyttan av det du... använder tjänster till. Folk använder sådana tjänster till väldigt mycket liksom olika saker på det sättet.
Kan inte du förklara hur det där funkar på ett sådär pedagogiskt sätt?
Hur menar du?
Hur funkar alltså när jag klickar på saker?
Ja, men för, om du går in i ditt Facebook-flöde för att klicka på en länk och sen stänger ner den så finns det så här, dyker det automatiskt upp lite andra länkar under som är så här, andra artiklar om samma område eller liksom så här, det här kan du också läsa eller vara intresserad av. Man kan ju se det som att det är ett sätt att så här stänga in dig i ditt hörn på något sätt. Man kan ju också tänka att det är ett sätt att liksom för dig, få dig att fördjupa din förståelse om det här ämnet. Liksom, eller så.
Mm, mm.
Men när du går in och klickar på någon skitartikel liksom, om så här, nu har de hittat ett nytt lik i, liksom, som Hillary Clinton ligger bakom. Liksom, så här, du vet, det här, myter som sprids i valrörelsen. Och så. Då kommer det bara länka vidare till för den algoritmen säger, aha, du är antagligen intresserad av att läsa de här sjuka konspirationsteorierna. Och då liksom får folk vatten på sin kvarn på ett sätt som är negativt. Men folk som använder de sådana tjänster för att liksom vidga sina vyer får ju vatten på sin kvarn på samma sätt fast åt ett annat håll.
Mm.
På ett sätt som kan vara liksom... Alltså den biten av internet som jag inte glömmer heller. Jag är en elev som är 9 år gammal och som vet allting om koreansk tv-kultur och koreansk liksom, såpopera-kultur och K-pop och så. Får hon ha snöt in i det? Mm. Det är ju en kulturellt liksom... det är en kulturell konsumtion som inte har varit rimlig på SVT 1 och 2s liksom monopoltid på något sätt så. Och där kan man tänka att ja, man kan säga argumentera utifrån den här personen att så här, ja, här finns en filterbubbla som är ganska sjuk eller så här, om inte annat ganska extrem och det kan man hålla sig borta från värderingar och så, men det är ju ändå någonting som har andra konnotationer än så här, här är liksom dumma, vita outbildade män som sitter och bara så här dela länkar med varandra och bygga sin egen eller låtsasvärd. Alltså alla de grejerna görs av olika syften samtidigt på något sätt. Så.
Mm.
Och det, man kan fundera på att säga, Mark Zuckerberg var ute bara någon, han var ute någon dag efter valet och sa nej, vi har inte påverkat det här. Vi har ingenting med det här att göra. Och där kanske man ska vara ganska skeptisk och tänka så här, nej, vi får väl se. Vi får väl fundera. I USA har det ändå varit så ett tag att liksom att den viktigaste källan för information är internet. I Sverige har det precis blivit så om man kollar på den här SOI, Svenska internetrapporten, så är det i år för första gången så att svenska folket i allmänhet anser att internet är en större källa för information och nyheter än tv och radio för exempel.
Mm.
Och dagstidningar. Vi har precis passerat den spärren.
Mm.
I USA gjorde man det för ett tag sedan.
Mm.
Och det gör ju ändå att sådana sajter har liksom en kraft att påverka och så. Men jag tror inte att man kan säga att det går åt det ena eller det andra hållet. För på samma sätt så kan man också tänka att internet liksom Alltså så här, Hillary Clinton får hennes supporters för också vatten på sin kvarn. Och de blir ännu mer liksom mobiliserade och så. Kolla på Obama som liksom var revolutionerande av att använda internet för att liksom mobilisera sina personer och så. Det är ingen som ser det som ett problem. Att liksom att han fick unga människor och grupper som aldrig röstat förut att känna så här, det här budskapet brinner jag för.
Nej men absolut, men problemet blir väl när du ljuger och när du driver en fråga. Det är väl två olika saker.
Hur menar du?
Ja men alltså om du liksom driver tesen att alltså om man tittar på, det finns ju ganska extrema sajter på Facebook som driver liksom tesen att nu kommer det flytta in, alltså de här att en invandrare kostar 2 miljarder, ja, miljoners miljarder. Ja, ja, ja. Och sen så kommer det då en annan, eller att Hillary Clinton har dödat 7 stycken gubbar i, alltså så. Det är ju inte sant.
Nej.
Liksom. Ja. Och precis på samma farliga sätt som när man tror att Trump liksom, den här bilden som har gått runt på Facebook att Trump faktiskt har sagt att ska jag bli president någon gång så ska jag bli det för republikanerna för att de är tillräckligt dumma för att gå på det. Det har han ju inte heller sagt.
Nej, men
jättemånga människor har delat det. Eller den här grejen att som delades över 1 miljon gånger, vilket betyder att 30 miljoner människor har sett det. Och det är ju det här med att påven stöttade Trump i sin kamp. Det har ju inte påven gått ut och sagt att han gjorde.
Nej. Visst. Ja, men jag förstår vad du menar. Alltså, folk är inte mogna nog generellt sett för att förhålla sig till liksom de filterbubblor som finns. Och det kanske är så att man aldrig kommer bli det. Det kanske är så att tekniken inte ska jobba emot oss där. Utan med oss på något sätt. Det kanske är så att man vill ha liksom. Det har ändå funnits sociala medier som har varit liksom mer eller mindre algoritmfria. Twitter var det ganska länge. Att liksom du fick det i kronologisk ordning. Det var liksom inga konstigheter. Och sen så har man liksom lagt på och känns det så här, men medan du var borta, eller du kanske också är intresserad av det här och det här. För det är ett sätt att tjäna pengar. Det är det som händer, det är det. Man kan sponsra inlägg på ett sätt för att köpa sig för och så. Alltså sådana grejer är liksom nödvändiga för ett företag som har så ändå vissa utgifter ska kunna liksom tjäna in pengar på det. Twitter gick ju med förlust ganska länge. Så.
Ja just det. Och det handlar ju om pengar och annonser inte?
Absolut.
Men då, för då tänker jag ju så här. För att det som är viktigt att undervisa om, för jag tänker att mycket saker är självklara i det här. Men jag tänker ju att i skolan spelar det där roll. Vi tog upp det här idag på min, jag undervisar ju medier. Och så pratade vi, var en elev som är 15 år som säger, men jag menar CNN är ju väldigt pro Hillary medan Fox är väldigt pro Trump. Det är ju också en filterbubbla.
Ja, visst.
Och det är det ju på ett sätt, på samma sätt som, men det är ju inte en filterbubbla på det sättet att den är dold. För du vet ju att CNN News är pro Hillary.
Jo, visst, men det är också så att folk väljer att bara söka sina tv-nyheter från det. Alltså, så här, man kan vara skeptisk mot amerikansk medieklimat på det sättet att det är väldigt mycket mer polariserat på det sättet. Till och med Google och Facebook och de endorsar liksom kandidater. Fast att de säger att vi använder inte vår teknik till deras fördel, så går det fortfarande så att de går ut och säger att vi förespråkar de här. Och det kan liksom vilka företag som helst göra. På ett sätt som är lite märkligt. Så jag bor ju inte i Sverige att säga IKEA störtar Fredrik Reinfeldt. Det skulle inte. Ja, Max var väl inne med alliansen på den jävla hörnen. De hade några vd:ar som det är något familjeföretag. Och det var några vd:ar där som skrev en del olämpliga saker om vad som händer med anställda. De typ mer eller mindre hotade sig personal med sparken om inte de röstade på. Så det har hänt, men så, inte så mycket. Så jag förstår ändå vad du menar. Och ja, vi behöver plocka in i skolan för att den enda lösningen på det här är medvetna människor. Det är en lång resa för att komma fram till vad har det här egentligen att göra med skolan. Och så.
Jag tror att det är viktigt också ur att när vi pratar källkritik så pratar vi om att vi ska vara snälla, vi ska titta på källan och var är den publicerad någonstans och hit och dit. Alltså en sån här grej, jag var inne på en källa idag som sa att den här läskedrycken, för det handlar om en läskedryck, grundades 1895 och har fått sitt namn efter båten bla 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 som räddade fransmännen under andra världskriget. Man bara nej. Det är ju inte möjligt att drycken har fått sitt namn efter någonting på andra världskriget om den producerades första gången 1895.
Men kanske döpt om sig. Men jag hör vad du säger. Ja,
det är ju naturligtvis en jävla kass sida vi är på då. Eller någonting.
Det är något som inte har förklarat tillräckligt bra. Ja. Men sådana grejer är inte det som är riktigt det relevanta.
Nej.
Och jag tror att man behöver liksom vara... Det här är så mycket en fråga om undervisningsfokus och så. För det är så här, vi fokuserar så mycket på liksom akademiska aspekter av källkritik eller liksom eller så traditionella aspekter av källkritik, och det är inte oviktigt, men det är inte heller heltäckande. Det är inte som att elever som får höra att så här, du kan inte citera Wikipedia. Det är inte elever som också kommer att gå ut och kunna alltså, klara av interneten.
Nej. Och jag tror att vi måste plocka in internet, att lyfta upp internet så att inte internet gör oss dumma.
Nej. Och det är ju konstant, så har det varit i alla liksom, tider har det varit som med teknikutveckling och liksom, inte bara internetutveckling utan prylar överhuvudtaget, att det alltid kunnat vara något som förbättrar eller försämrar människors liv, och det har hela tiden en fråga om användning att göra. Mm. Folk var jätteskeptiska mot för exempel industrialisering. För det är så här, nej, nu kommer en massa maskiner att ta våra jobb, bu. Så tycker ju folk om digitalisering eller robotisering idag. Och då får man tänka så här, ja, det kan bli ett problem. Om man inte liksom använder den utvecklingen för att göra framsteg gemensamt. Och det har med värderingar att göra. Jag hade en diskussion med en kollega i morse senast. Om liksom det här med öppet och fritt internet. Vi pratade om mobilabonnemang och jag förklarade så här. Jag har just förlängt med Telia och jag är nöjd med dem på alla sätt. Förutom att de ger mig fri surf i sociala medier. Jag blir så jävla sur över det. För det är inte vilka sociala medier som helst. Utan det är de som ägs av företag som har köpt sig gräddfiler förbi min surf. Jag har en viss mängd som jag får surfa med varje månad. Men de här jävla asen har köpt fördelar för de vill påmärka mig att använda deras tjänster mer.
Mm.
Och det säger, va? Nej. Det har de fan ingen rätt att göra. Om jag lägger min surf på och går in på det här med lite om skrivstartup hemsida eller om jag använder någon tjänst som inte har kommit så långt än, ska de vara förfördelade då av mitt...
Och det är också en operatör?
Nej, det ska inte vara. Hans poäng var att alla människor är vänster när det kommer till internetfrågor. För man vill ha det öppet och fritt och liksom så här, företag får inte styra internet. Det är liksom någonting som typ alla människor är överens om, oavsett vad man egentligen tycker om andra saker. Så jag säger, nej, det ska fan vara fritt. Och det idealet kan man ha. Man vill att det ska